Det är torsdagen den 14 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Om jag söker i mediedatabasen som heter Retriever på ordet cishem så får jag 37 träffar för år 2015, 153 träffar för år 2020 och hela 1730 träffar för förra året, alltså 2023. CIS, det står ju som ni kanske vet för Statens institutionsstyrelse. En myndighet som funnits sedan 1993 och som bedriver verksamhet av två slag kan man säga. Dels hem för vuxna missbrukare som tvångsvårdas och dels hem för unga som genomgår det som kallas social dygnsvård. Detta kan man i sin tur hamna i på två sätt. Dels medelst stöd av lagen om vård av unga, LVU, eller med stöd av lagen om sluten ungdomsvård, som då är en påföljd man döms till i domstol om man är under 18 år. Sluten ungdomsvård kan man dömas till om man är straffmyndig, det vill säga 15 år, men ännu inte fyllt 18. Och på SIS-hem kan man vårdas fram till det att man fyller 21 år. De senaste åren har diskussionerna om de här SIS-hemmen för ungdomar varit omfattande. De har allt ofta varit föremål för nyhetsrapportering. Detta framgår ju exempelvis av de sökresultat från Retriever jag redogjorde för inledningsvis. Rubrikerna kan växla, men så här kan det låta. Unga brottslingar döms till vård på SIS-hem. Unga brottslingar rymmer från SIS-hem. Unga brottslingar tar över SIS-hem. Larm om våld på SIS-hem. Intagna på SIS-hem utsätts för övergrepp. Ja, det är några av rubrikerna jag hittar när jag söker närmare bland de här resultaten. Jag tänkte vi skulle dyka lite djupare i den här frågan idag och då fokusera på den ungdomsvård som SIS bedriver. Hur är den tänkt att fungera? Hur fungerar den i praktiken? Finns det något i den som inte fungerar? Och hur klarar den här vården vår tids kriminalitet då grov brottslighet och gängvåld kryper allt lägre ner i åldrarna och allt fler döms för grova brott, exempelvis mord? Det och mycket annat hoppas jag vi ska få lite svar på idag och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Elisabeth Åbjörnsson Hollmark, GD på Statens institutionsstyrelse. Varmt välkommen hit Elisabeth.
Tack så mycket.
Då har vi med oss Peter Andersson, lektor i socialt arbete med inriktning på psykosocialt behandlingsarbete vid Stockholms universitet. Och din avhandling handlar just om SIS och du har också själv arbetat där. Varmt välkommen hit Peter.
Tack så mycket.
Elisabeth, jag gav en mycket summarisk beskrivning av SIS verksamhet inledningsvis. Var den okej, tycker du? Eller vill du lägga till något?
Absolut. Det jag skulle vilja lägga till är ju att man måste förstå att den målgrupp av barn och unga eller vuxna klienter som vi vårdar och behandlar är alltså de som är samhällets mest utsatta. Det är ju där det har gjorts ett antal insatser utan att man har fått de här barnen eller unga eller vuxna faktiskt förändra sitt beteende så att man inte skadar sig själv. Mm. Så att, och att om man tänker då för att se hur många så är det ungefär 30 000 som socialtjänsten årligen placerar utanför sina familjehem, barn och unga då. Och vi har ungefär 1 000 av de barnen hos oss. Så det är en mindre grupp men det är också en målgrupp som har stora, stora behov att få rätt insatser för att lyckas vidare i livet.
Absolut. Jag tänker ju att en del av dem dock är mördare. Och då tänker jag att även om de är utsatta så deras offer är ännu mer utsatta. Kan man ju, tänker jag i alla fall. Du nickar så du låter som du håller med.
Nej, alltså vi har ju en väldigt spännvidd kan man säga på den målgrupp vi har. Vi har allt ifrån barn och unga som har psykosociala problem och behov. Vi har unga flickor med stort självskadebeteende. Och sen så har vi då på den andra delen de unga, företrädesvis pojkar skulle jag säga, som dessutom vi har som avtjänar fängelsestraff hos oss.
Just det.
Och det är där då som det naturligtvis är så att du kan vara dömd för mord eller dråp.
Du ska få berätta mycket mer om det här snart. Jag ska bara släppa in Peter. Vill du lägga till någonting i min inledande beskrivning här? Vad SIS ägnas åt när det gäller ungdomar?
Ja, jag skulle kunna lägga till att man oftast brukar benämna SIS och de särskilda ungdomshemmen som en form av sista utpost. Det vill säga att man har prövat massor med saker innan och så finns den här insatsen kvar. Och det skulle jag vilja på något vis problematisera lite på så vis att det inte nödvändigtvis ska vara en negativ underton på det här sista utpost, utan att det är bra att strålkastaren har riktats mot SIS nu ännu mer för att kanske då utveckla institutionsvården ännu mer. Och därtill skulle jag också vilja lägga till att vi faktiskt vet ganska mycket, delvis det som Elisabeth var inne på, vi vet mycket om de här barnen och ungdomarna som hamnar här. Vi vet mycket vad som skulle kunna fungera också. Så vi vet faktiskt ganska mycket om den här formen av vården.
Det ska vi också återkomma till.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte bara be Elisabeth berätta lite mer om de här ungdomshemmen när det gäller fakta. Vi pratar ju om två grupper, dels de som vårdas enligt LVU och de som är dömda till sluten ungdomsvård. Hur stora är de här respektive grupperna ungefär?
Ja, men om vi börjar med de barn och unga som döms till sluten ungdomsvård så är det den mindre andelen. Och vi brukar säga att vi har en 60-70 ungdomar årligen placerade, men alltså under 2023 har det hänt någonting. Så det har ökat otroligt antal barn och unga som döms hos oss. Så att just nu har vi 107 placerade unga personer, företrädesvis pojkar. Och vi kunde också se när vi gjorde en nedslagning i januari så var alltså 40% av de som avtjänar då LSU hos oss är dömda för mord, dråp eller försök till mord eller dråp. Så att det är oerhört stor förändring som har skett de senaste åren när vi tittar på de barn och unga som döms till sluten ungdomsvård. Och den andra gruppen då, som är den stora gruppen som är placerad enligt socialtjänstlagstiftningen eller vårdlagstiftningen som jag brukar säga, det är ju ungefär då, vi har ungefär strax under 600 platser hos oss.
Mm. Det ska ju sägas då att de är dömda för grova brott, men det är ju också för att det ska ju till ganska grov brottslighet för att man ska döma till sluten ungdomsvård. Det är ju väl om man är 15-16 år och sådär. Intressant, det är ju inte någonting man får för snatteri direkt, tänker jag.
Nej, men jag skulle ändå vilja säga att tittar vi tillbaka när jag liksom följer den här etablerades då för ungefär jag tror att det är 30 år om inte jag säger fel här nu, så var det ju en helt annan typ av brottslighet som de ändå dömdes för och det var betydligt kortare tider. Så vi ser ju en utveckling där jag skulle säga att samhället har förändrats och det följer också den samhällsutveckling vi ser med unga människor som begår grova brott och är inne i gängkriminalitet. Vi ser ju också att vi har en stor andel av både de som avtjänar straff hos oss men även de som är placerade enligt vårdlagstiftningen som tillhör olika gäng. Mm.
De här 107 som är placerade då särskilt ungdomsvård och de här antal 100 då som är enligt annan lagstiftning, vårdas de tillsammans på något sätt eller är de på helt olika ställen? Hur funkar det?
Nej, alltså jag tog ett beslut för ett antal år sedan att de som döms, de avtjänar sina straff så att säga, på särskilda då, vårdavdelningar och de som är placerade enligt vårdlagstiftningen på andra avdelningar. Så det är separat. Däremot måste man komma ihåg att de här målgrupperna går liksom emellan de här lagutrymmena. Så att väldigt många gånger så är det så att de som sen blir dömda är också unga pojkar, företrädesvis, som har varit placerade hos oss och har alltså redan ett ganska stort bagage med sig in med grov kriminalitet, men har varit placerad då enligt LVU-lagstiftningen.
För det här är en sak jag inte riktigt fattar. Kan det vara så att man, om man begår brott så kan man då dömas till att vårdas enligt LVU och då hamna hos er ändå, så att säga. Man döms inte för sluten ungdomsvård men man hamnar ändå, finns det en sån mekanism eller sån ingång så att säga?
Ja, alltså det handlar ju alltså om, dels är en åldersdel i det hela, LSU-lagstiftningen börjar från, det är 15-17-åringar som kan dömas, så du kan ju som 14-åring ha begått alltså till exempel ett mord. Mm. Det vet vi ju idag att vi läser om tyvärr unga människor, unga pojkar då som är ute och skjuter på gatan. Och då blir de placerade enligt LVU. Och det jag kanske ska förtydliga är att vi är de enda så att säga, aktörerna som får låsa dörren, som jag brukar säga, förenklat. Så vi har ju låsta boende avdelningar. Det är ju ingen annan, alltså familjehem eller övriga HVB-hem, alltså hem för vård och boende. De får inte låsa dörrarna.
Just det. Peter, du ville säga något?
Ja, det kanske var det som är sagt lite med just att de här bakgrundsfaktorerna på de här två olika grupperna som vi talar om, att de är ganska lika, som Elisabeth nämnde här på slutet. Sen skulle jag bara vilja lägga till den här skillnaden i att om du verkställer enligt LSU så har du ju den här tidsaspekten att du vet oftast hur länge du då ska vara kvar på institutionen, vilket du inte vet om du är LVU-placerad, vilket då man skulle kunna tänka att det kan föranleda annan form av frustration att inte veta hur länge du kommer kvarstanna på institutionen. Sen finns det ju också fall, det vet vi, där man har tagit ett LVU direkt samma dag som verkställigheten går ut, vilket gör att man kan fortsätta. Men det är ju socialtjänsten som gör det.
Men det är jättebra att ni är tydliga med det här, för det här tror inte jag är alldeles lätt för gemene man att hänga med i. För ibland har man hört kanske lite en slentriankritik att ja, men på SIS-hem placeras gängmördare bredvid tjejer med ätstörningsproblematik och sådär. Det låter inte som det är riktigt sant längre, Elisabeth.
Nej, det är inte sant, och jag är glad du ställer den frågan, därför att jag möts också av den här okunskapen. Sen är det klart att vi har en utmaning med den bristen på lokaler, med svårigheter att differentiera, som vi kallar, det vill säga placera utifrån de individuella behoven. Och ibland så lyckas vi inte fullt ut så bra som vi borde, men vi har... vi har ju en central placeringsenhet som går in och tittar individuellt utifrån de vårdbehov varje enskilt barn har, och eller om det är en verkställighet när man är dömd så tittar man utifrån det. Vi har etablerat säkerhetsbedömningar som också finns nu på alla barn och unga, som, och det gäller även våra vuxna missbrukare, så har vi det för att kunna matcha, eftersom vi har inrättat olika säkerhetsklasser på våra ungdoms- och missbrukshem som vi jobbar utifrån, för att kunna jobba vidare med differentiering. Vi är inte färdiga där, vill jag säga, men det är inte så att vi blandar så som det oftast beskrivs, skulle jag säga.
Okej, det är en gammal bild. Peter, du får hjälpa mig med lite mer fakta här. Hur ser ett typiskt SIS-hem ut? Hur många vårdas där? Hur många jobbar där? Var ligger det? Hur ser det ut?
Ja, vi får kanske hjälpas åt, men jag tänker att det är olika. Det finns mindre institutioner, det finns väl institutioner som har upp till 15 ungdomar, tänker jag. Och så finns det väl större institutioner som har upp till drygt 40 ungdomar, tänker jag.
Ja, jag kan väl lägga till att våra största ungdomshem nu, de är uppåt 50-60 placerade barn och unga.
Så pass. Okay. Och avdelningarna, där brukar det väl vara upp till 7, tänker jag, även fast jag vet att ni prövar avdelningar med färre ungdomar på. Det vet vi också i studier, som har ju sett det, att det är bättre med färre ungdomar och fler personal på avdelningarna. Sen ligger de väl så många gånger så här historiskt lantligt till, gamla herrgårdar och så vidare ute i landet, vilket också kanske kan leda till att det ibland kan vara svårt att få tag i personal och så vidare. Så miljön är väl inte helt optimalt. Och så finns det väl vissa institutioner som också är gamla anstalter.
Elisabeth, finns det någon idé att de ska ligga lite ut på vischan, så man ska dra iväg folk från storstädernas mer riskabla miljöer, så att säga?
Ja, så här. När myndigheten bildades i mitten på 1990-talet så fick, så att säga, myndigheten ta över den infrastruktur som fanns. Och det är tyvärr ett arv vi fortfarande lever utifrån, och har alltså oerhört undermåliga lokaler i många delar. Och jag tror att det var så att det var ju kommun och på den tiden landsting, numera regioner, som hade de här hemmen tidigare. Och då hade man väl olika ingångar i vilka lokaler man skulle ha. Men utifrån den utveckling vi ser, och utifrån de krav som också våra tillsynande myndigheter ställer på oss, och som omvärlden ställer på oss, och som vi själva ställer på att kunna bedriva en modern tvångsvård, så lever de inte upp till det. Och det här är en jättefrustration. Jag kan säga, jag kommer alldeles nu på morgonen ifrån, där 3 stycken avdelningar på ett av våra ungdomshem i södra Sverige kommer behöva stänga, därför att de alltså lever inte upp till brandkraven. Och det är oerhört viktigt att vi har ett gott brandskydd när vi, så att säga, låser dörren. Så att vi har en stor utmaning med dålig infrastruktur. Och sen har vi också gjort ett jättearbete för att höja säkerheten på några av våra ungdomshem, så att de möter upp de behov som behövs utifrån just den gängkriminalitet och det stora våldskapital som en del av de unga individer som vi vårdar och behandlar ändå tar med sig in i våra miljöer.
En sista bara så övergripande faktafråga. Vad kostar ni?
Vi har ett, du ska inte bli för teknisk. Så här är det. Vi finansieras genom 1/3 statliga anslag och 2/3 så är det avgifter från kommunerna. Däremot, de barn och unga som avtjänar straff hos oss, det är helt statligt finansierat, precis som kriminalvården.
Okej, men hur mycket är totalbudget?
Ja, förlåt. Och då blir det ungefär, vi har ungefär kostnader runt 4 miljarder.
Staten står för drygt 1 miljard då, alltså, och kommunerna för övrigt.
Ja.
Vi ska inte hålla läxor för om detta, men jag vill bara kolla så att vi vet. Hörrni, då tror jag alla klart för sig ungefär vad det här är för institutioner och varför man hamnar där och hur det ser ut. Då är frågan då, vården som bedrivs här, vad är det för någonting? Och då tänkte jag, Peter, ska du som forskare berätta lite, hur är det tänkt att det ska fungera? Hur ska vården fungera för en ung person som hamnar här?
Först behöver man kanske ställa sig frågan vad vi menar i så fall med vård. Om det är de här specifika påverkansprogrammen som finns, eller om det är att gå till gymmet, är det en form av behandling, eller lära sig ta hand om sig själv, hygien, sömn, är det vård? Så jag tänker att, och där tror jag att vi kanske tänker lite olika. Men i forskningen så brukar man ju på något vis ta ett bredare grepp. Så de här, det som man kanske klassiskt tänker då, behandlingsprogram, sitta och tala med någon en timme i veckan. Det är en del i någon form av behandling. Så man behöver tänka lite bredare där. Och också tänka kring då relationerna egentligen med de andra ungdomarna, relationen med personalen, att det är också en del av någon form av behandling där man ska tänka sig att man i så fall ska lära sig ett mer prosocialt beteende i förhållande till de bekymren som man kommer in med. Och man måste också här med vården tänka att SIS eller en placering på SIS är en del av någonting längre. Det har funnits någonting innan många gånger, det vill säga insatser från socialtjänsten, och det kommer finnas med stor sannolikhet ett behov av insatser efter man har varit placerad på SIS. Så den här behandlingen bör man på något vis se i ett lite längre och bredare perspektiv än att bara tänka att det här kommer lösas under den här placeringen på SIS. Och om man bara fokar in lite på specifika behandlingsprogram, så vet vi också att det är jättesvårt att flytta program från en öppenvård till en slutenvård och vice versa. Så det är svårt att jobba med påverkansprogram i de här miljöerna.
Kan du bara specificera vad du menar med påverkansprogram?
Behandlingsprogram, det kan vara behandlingsprogram vad gäller bekymmer med aggressivitet, med substansbruk, med våld och så vidare. SIS har olika former av påverkansprogram då, som man brukar kalla dem. Så det är liksom en del, de här behandlingsprogrammen, och där vet vi också med oss apropå de här svårigheterna att jag vet myndigheten själv sist ställde frågan till SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering tror jag, ställde frågan kring 5 av sina påverkansprogram till SBU under 2023 och fick tillbaks svaret då att det finns inget liksom vetenskapligt stöd för att de här programmen funkar i den här låsta kontexten, vilket samtidigt betyder att man ska inte sluta arbeta med de här programmen, utan det man måste göra är att börja utvärdera dem i den här miljön.
Intressant, det var mycket där på en gång. Ja, vi börjar med det här med att vården då, man kan ju dels se det som hela insocialiseringen, att bo med andra och leva med andra och liksom bädda sängen eller vad det nu kan vara. Och dels de här, ja, mer vårdvården som vi kallar det då. Elisabeth, hur ser du på det och vad tänker du om det här som Peter säger att det kanske inte finns mycket evidens för att de verkligen fungerar heller? Om vi börjar med det första, vad är det som är vården egentligen?
Ja. Nej, men det är jätteviktig och bra frågeställning. Därför att det jag tror kanske vi som myndighet inte riktigt har lyckats fullt ut med när det gäller kunskapen av vårt uppdrag. Och även när det faktiskt gäller de placerade kommunernas förväntningar på vad vi kan åstadkomma under den här tiden när de här barnen och unga är placerade eller våra vuxna missbrukare, så är det så att det viktigaste vi kan göra det är att de här barnen tas bort ifrån ett, om vi nu tar barnen som exempel då, att tas bort ifrån ett väldigt destruktivt sammanhang. Antingen genom att man faktiskt håller på med grov kriminalitet, det är mer gäng, man utövar väldigt grovt våld och så kommer man in i våra miljöer och man kanske har ätit tramadol eller dyligt för att döva liksom känslomässiga livet för att klara det här helt enkelt. Så att det första vi behöver göra, det är helt enkelt att stabilisera. Att bli drogfri, att börja tänka liksom bort ifrån kriminalitet. Och sen när det kommer, då brukar det ju, och det tror jag alla nog kan förstå, att i alla fall om vi tar perspektiv om man har begått så mycket eller varit med om väldigt mycket hot och våld, så är det klart att det påverkar de här unga människorna. Så att det vi kan göra är att de går och äter frukost, att de börjar få en normal dagordning, att de börjar gå till skolan. I princip samtliga placerade barn har en väldigt undermålig skolgång. Även om de är 15, 16 och 17 så ligger kanske kunskapsmässigt på årskurs 5-6. Och vi har ju uppbyggda grundskolor på alla våra ungdomshem. Så att det är det viktigaste vi kan göra. Sen lägger vi på när man liksom är i balans, när man är mottaglig, då börjar vi liksom ordentligt jobba med motivationsarbetet. Och då är ju det svårt, precis som Peter beskriver, att det vi jobbar med, det är en individ som verkligen inte vill vara hos oss. Det är tvångsvård, det är sluten tvångsvård. Vi låser dörren. Så att det bästa när vi lyckas, det är ju när våra duktiga medarbetare faktiskt hittar den här gnistan och får de här att nej, jag ska nog faktiskt göra någonting annat och ta hjälpen. Och då är det, dels så har vi de här påverkansprogrammen som Peter beskriver, men det är ju bara en liten, liten del av de insatser. Många gånger skulle jag säga att de här barnen har stora, alltså stor psykisk ohälsa. Det är väldigt många barn som har både en och två och tre neuropsykiatriska funktionsvariationer. Så att det är stora insatser av flera aktörer för att vi ska lyckas få de här barnen faktiskt att vända ett väldigt destruktivt beteende mot sig själv.
Det här Peter säger om att påverkansprogrammen kanske inte är så effektiva då. Vad tänker du nu?
Nej, och jag tycker det är jag håller helt med Peter att det är en alldeles för liten, så att säga, evidens och forskning på våra miljöer. Utan det vi använder oss av är många gånger internationell forskning och på kriminalvårdsmiljöer för att det finns så liten population. Just forskning är inte mitt specialområde, så Peter är mer bevandrad. Men det som är viktigt i alla fall i det här, det är ju att vi har ju en helt uppbyggd forskning och utvecklingsavdelning som jobbar med det här. Vi jobbar nära också annan forskning för att hela tiden träna. Och sen är det precis som Peter beskriver, vi behöver utvärdera, fungerar de här påverkansprogrammen i våra miljöer? Och det är ett arbete vi håller på med.
Peter?
Jag kan lägga till där, det finns massor med olika studier, men jag kommer att tänka på två nu. Det finns en norsk studie med tanke på att Norge också är vårt grannland och det kan finnas vissa likheter och så vidare, där man har testat en specifik terapimetod, dialektisk beteendeterapi som SIS delvis jobbar med, men i institutionsmiljön, där kan man då se försiktigt positiva resultat. Och så finns det, och den studien är från förra året, och så finns det en holländsk studie där man har testat en annan terapeutisk metod, schematerapi, också i den här då slutna miljön, där man också ser, ja, men det är försiktigt positiva. Det är ju pilotstudier, så det är väldigt små studier. Och det försiktigt positiva är ju då hur ungdomarna och personalen berättar om vistelsen, så att säga, att man upplever vistelsen som bättre.
Får jag skjuta in en sak där? För det jag tror också är jätteviktigt för att förstå, det är just det att vi måste jobba tillsammans med regionen, alltså barn- och ungdomspsykiatrin, därför att det är så otroligt stor samsjuklighet. Och det gör ju att, jag skulle säga att det är nästan en av de viktigaste åtgärderna nu. Det kommer ju en översyn nu av vår verksamhet och att man på riktigt tittar på det. För nu idag så har vi ett regeringsuppdrag som gör att fyra regioner jobbar i integrerade team ute på våra ungdomshem. Och där ser vi väldigt fina resultat när vi jobbar tillsammans. För vi har inte psykiatrisk kompetens. Vi har psykologer, vi har sjuksköterskor, vi har läkare. Men vi har inte psykiatrins specialistkompetens. Och antingen så måste vi bygga upp det själva eller så ska regionerna verkligen komma in och hjälpa de här barnen och unga.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den sista frågan av vården, Peter, som forskare, hur förhoppningsfull är du att liksom den vård som verkligen bedrivs kommer bli bra till slut, att man närmar sig någonting där man verkligen kan göra skillnad för de här unga?
Jo, men det tror jag absolut. Så länge man kan testa nya metoder och att myndigheten själv börjar utvärdera de metoderna som man arbetar med, det är viktigt. Men sen återigen det här med vårdkedjan som jag nämnde tidigare, det är absolut ingen nyhet, utan det är avhandlingar som ligger 10, 15, 20 år bakåt i tiden som har pekat på det också. Men det verkar vara så oerhört svårt att på något vis passa in institutionsvården i den här kedjan. Det är nästan viktigare än om huruvida det finns specifika metoder på den här institutionen, med tanke på vårdtiden, att den är ganska kort för den större delen av de här ungdomarna.
Mm. Vi kommer kanske återkomma till vården. Jag ska bara ta upp lite frågor som jag tror många har kring SIS, som dyker upp i media, som många tycker kanske är konstiga. Det här med en sak är ju att de intagna, även fast man är dömda för saker, får ha mobiltelefon på hemmet, och att det har varit exempel på att man har kunnat ha kontakt med kumpaner och sådär. Elisabeth, varför är det så?
Vår lagstiftning bygger faktiskt på att man har rätt att ha kontakt med omvärlden. Det är så den är uppbyggd. Och det betyder däremot att är det så att vi ser av säkerhetsskäl eller andra skäl, så kan vi begränsa det. Och det här är en väldigt, skulle jag säga, svårhanterlig lagstiftning. Och där jag undrar om man verkligen har tänkt ordentligt vad barnets bästa är. Därför precis som du beskriver, så är det här barn och unga som alltså har antingen varit ute och begått väldigt grova brott eller utsatt sig kanske för sexuell utnyttjande och verkligen behöver liksom... ja, upphöra med det för att kunna klara. Och då blir det ju väldigt obra, skulle jag säga, att man kan fortsätta med det här beteendet in i våra miljöer.
Tanken är att skydda barnen på något sätt.
Absolut. Och det är någonting när jag kom till myndigheten, eftersom jag jobbar väldigt många år i kriminalvården, blev väldigt fundersam över att vi hade så öppna, så att säga, möjligheter till omvärlden, både i sociala medier och mobiler. Så att hur ska vi klara av att begränsa det? Det är först omöjligt.
Men jag tycker då lagen blir väldigt märkligt då, för att om man då är 17 år, eller man kan vara äldre, man kan ju båda sortera, man är 19 om man är dömd innan 18. Man är mördare, man kanske började mörda igen, och så får man ha telefonkontakt då, så att man får hjälp att mörda nästa barn kanske. Då är det ju en lagstiftning som kanske inte skydda barn i främsta hand, utan brottslingar. Ja, jag blir ganska upprörd när jag hör
det. Men, och då vill jag säga att det här var ju en fråga som vi har lyft då för ett tag sedan till dåvarande regeringen, och nuvarande regeringen har ju verkligen hörsammat vårt behov. Så det kom ju alltså en helt ny lagstiftning i maj i år, så vi är full gång att förbereda för den här lagstiftningen, som kommer ge oss helt andra möjligheter att begränsa, framförallt på de högsta säkerheterna. Och vi fattar ju idag, skulle jag vilja påstå, det du säger när det gäller de som är dömda, begränsningsbeslut. Men vi behöver ha mycket kraftfullare lagstiftning som begränsar tillgången till surfplattor och dylikt. Och det kommer vi få.
Peter, jag förstår ju också att det finns fördelar och nackdelar med olika varianter här. Var ligger balanspunkten, tänker du?
Ja, en sak innan det som man också kan lägga in här, det är också... att lägga in personalaspekten här i de här fallen som du talar om och så vidare, eller de fiktiva fallen som du nämner, så skulle man ju också kunna tänka att det skulle också kunna finnas en risk att det faktiskt är personalens telefoner som man använder sig av. Det vet inte jag. Jag bara lägger in det liksom, att den aspekten finns med. För mig vetligen finns det ingen kontroll av personalen när man går in på institutionerna. Så det är en viktig aspekt, tänker jag, med sig, så man inte lägger över allting på ungdomarna här. Och vad gäller den här balansgången, så skulle man kunna tänka, så som jag har förstått det här nya förslaget som Elisabeth nämnde, så kommer då det beröra säkerhetsklass 1 och 2.
Ja,
precis. Och då tänker jag att det finns en risk för att man skjuter alldeles för brett. Det vill säga att det här kommer träffa alla barnen och ungdomarna på institutioner som är klassade som en 1 och 2. Men alla barnen och ungdomarna som är placerade på de här ungdomarna, eller på de här särskilda ungdomshemmen, behöver nödvändigtvis kanske då inte omfattas av de här strikta restriktionerna vad gäller. För vi vet också, utgångspunkten är ju på något vis, som Elisabeth nämnde tidigare också, det är ju att ha kontakt med prosociala kontakter på utsidan är någonting positivt, med tanke på att man ska komma tillbaka.
Vad tänker du om det, Elisabeth, att risken att repressionen så att säga träffar för brett och träffar barn som tar skada av den. Finns det en sån risk?
Nej, men alltså det som är bra nu är att regeringen och den utredaren har ju hörsammat hur vi vill ha den här lagstiftningen. Jag måste vara jättetydlig med att säga, vi har det finns inget liksom eget intresse att ha för hög säkerhet. Det är jätteviktigt. Det är därför också vi behöver jobba med differentiering, det vill säga placera barn utifrån individuella behov och utifrån den säkerhet man behöver. Och det här är alltid en balansgång naturligtvis, när man håller på med säkerhet. Men att vi behöver det här, det kan jag bara säga att det är ett stort behov utifrån den samhällsutveckling som har skett.
Peter, kort innan vi går vidare.
Ja, då behöver man också ta höjd på att ökad restriktion pekar flera olika studier, både svenska och internationella, på att det ökar risken för våld på institutioner också, så man tar höjd för det.
Vi ska fortsätta på det repressiva spåret, och då gäller det inlåsning. Här vet jag ju, Elisabeth, att ni från myndighetens sida har velat att man ska ändra regelverket här. Vart vill ni, eller vad vill ni göra?
Nej, men det här är ju också då en del av den samhällsutveckling som vi har sett. Och för att man ska förstå så är det som så att vår lagstiftning bygger alltså på att vi får inte låsa bostadsrummen under natten. Och det betyder att ungefär vid 10 på kvällen så låser vi avdelningarna. Och sen så har ju då de här barnen och unga placerade ungefär mellan, vi försöker gå ner i antal, men säg mellan 5-7 placerade barn på en avdelning. Och då är det naturligtvis så att vi har personal hela tiden som ska bevaka. Men om det är så, vilket vi då har uppmärksammat på de högre säkerheterna, att de här unga killarna företrädesvis då har planerat att ge sig på någon annan placerad pojke, så gör de ju det företrädesvis klockan 1:30 på natten eller dylikt.
Rimligtvis,
ja. Ja. Och då har vi en låg bemanning, och innan vi har fått tillräckligt med bemanning för att gå in, också utifrån självklart ett arbetsmiljöperspektiv, eftersom vi har liksom inga befogenheter, och det kanske kan vara bra att nämna det här sammanhanget så man inte tror att vi har som kriminalvården, vi har ju inget annat än våra så att säga kroppar att kunna kliva in om det blir en väldigt farlig situation. Och det gör att i värsta fall så kan de här pojkarna, om de har bestämt sig för det, alltså misshandla väldigt, väldigt illa en annan placerad, och så kan vi ju inte ha det. Och nu kommer vi alltså förhoppningsvis nu, de utredningar är på gång, och får möjlighet att låsa bostadsrummen på den högsta säkerheten.
Peter, är det en bra idé?
Jag har nog ingen speciell åsikt där huruvida man kommer låsa bostadsrummen eller inte. Jag menar, det finns nog argumentation både för och nackdelar. Jag tänker att det som Elisabeth nämnde nu, apropå angående våld, det är superviktigt. Så där har jag ingen bestämning.
Får jag bara förtydliga också att det här kommer ju också bli så att förmodligen, det här är fortfarande utredning så det är inte klart, men förmodligen blir det så att vi kommer att vissa avdelningar där det är så att det är låsta bostadsrum, och då görs det en individuell bedömning i placeringshänseende om man så att säga har de behoven av säkerhetsskäl och trygghetsskäl. Så att bara så man förstår att det kommer att göras individuella bedömningar även i det här fallet.
Men då tänker jag så här att om staten då, om jag är ung och staten tar mig och låser in mig, så sätter man mig i en korridor där det finns 5 andra personer som eventuellt vill mörda mig, så att säga, liksom, det är ju inte en särskilt trevlig miljö för barn. Jag tänker, det är lite St. Quentin i filmer från 70-talet liksom. För mig är det no-brainer att man ska kunna skydda vissa individer genom att man ska helt enkelt få vara på sina egna rum och känna sig säker där, men det kan inte jag erbjuda alltså.
Ja, alltså idag är det så att merparten av bostadsrummen är så att de är låsta för dem själva så att säga, men det tror jag alla förstår att när det är den här typen av gängkriminalitet, hot och våld, så har man ju bestämt sig för att säga på den här avdelningen så låser ingen sina bostadsrum, och då har de tagit över den kontrollen, och det är inte vi som har kontrollen, så vi måste ha en förändring här för att klara den samhällsutveckling som har skett.
Och då kommer det vara lika för LSU-placerade och för LVU-placerade.
Ja.
Ja. Det är det man skulle kunna i så fall möjligtvis problematisera inlåsningen för LVU-ungdomar.
Ja, men kan det bli motsvarande rekyl där som du talade om tidigare?
Absolut, det kan det bli. Jag bara liksom kastar in vetren här.
Ja, men där måste jag bara säga att det som är intressant och som vi vet är att de här, nu pratar jag förut också om pojkarna för det är där vi mest har utmaningarna, det är ju att de här individerna har ju ofta varit placerade i LVU och har precis lika stort våldskapital och så, även om de inte är dömda. det är oftast en hårfin liksom när det puttar över och de blir dömda och avtjänar straff. Mm. Så att de har samma liksom bagage med sig och vi måste klara av att hantera den situationen både utifrån en vård- och behandlingsperspektiv men naturligtvis en trygghetsperspektiv.
Då ska vi vidare och då tänkte jag prata avskiljningar. Vad är det för någonting?
Ja, det är en av våra särskilda befogenheter som när det är en situation av säkerhetsskäl att man behöver kliva in och för att ge väldigt konkret, vi kan ta till exempel en flicka som har ett självskadebeteende och kanske har ett vasst föremål och håller på att självskada sig. Om vi anser att nu måste vi kliva in för att helt enkelt säkra hennes liv. Då har vi möjlighet att kliva in, ta föremålet och då placera det här barnet i så kallad avskildhet. Och det får vi göra i max 4 timmar och det ska alltid vara personal närvarande.
Hur är det annars med våldsanvändning? Om två pojkar, två dömda mördare, ryker upp med varandra, vad får personalen göra då?
Ja, alltså vi har ju precis som, dels så har vi vår särskilda befogenhet att även i det här hänseendet då kliva in och faktiskt gå fram och sen avskilja en sån person. Men sen har vi ju naturligtvis alltid lagstiftning med laga befogenhet också, om det är så att det är fara för liv och hälsa för vem som helst. Vi har ett jätteansvar också att trygga och säkra de medplacerade och det tror jag är viktigt att man inte glömmer i det här. Även om avskiljning i sig är naturligtvis en av våra... starkaste integritetskränkande befogenheter. Så det gäller verkligen att vi ska använda dem när vi inte kan jobba på något annat sätt och när vi inte klarar av att, så att säga, få situationen mindre så att säga, våldsam än vad den redan är.
Vad har er personal för utbildning i den typen av våldsanvändning?
Ja, här har jag ju etablerat en grundutbildning med alltså en obligatorisk grundutbildning. Sen 2022 etablerar vi den och nu har vi då en också inlagd konflikthanteringsutbildning och vi håller nu precis på att testa ett nytt koncept där vi faktiskt har både de fysiska ingripandena, alltså tekniken, vi har bemötandefrågor och vi har lagstiftningen bakat ihop i den utbildningen för att kunna jobba liksom runt det så att det inte bara blir enskilda stuprör i den här utbildningen.
Och vilka fysiska redskap? Finns det pepparspray eller batonger eller någonting? Handfängsel?
Ingenting sånt. Vi har inte befogenhet till det. Däremot så
skulle ni behöva det?
Ja, alltså vi har skickat in en hemställan om det. Det vi däremot har kunnat göra inom ramen för nuvarande lagstiftning, det är att vi kan se att för att i en våldsam situation skydda istället för att vi faktiskt behöver ta stolar eller bord eller dylikt så ska vi etablera sköldar. Men det är ett särskilt koncept som vi ska utbilda i och en särskild då styrka som ska klara vissa. Och det här är bara för den högsta säkerheten, alltså klass 1.
Okej. Peter, nu ställer jag en del så här blodtörstiga frågor. Vad säger forskningen om det här? Våldsanvändning, den ska förstås minimeras, det förstår oss alla, men kan den alltid göra det och hur ska man tänka när väl visst fysiskt ingripande behöver göras?
Först vill jag bara säga gällande det här med avskiljningar så är det intressant att återigen blicka ut i Europa och återigen min Holland som jag många gånger kommer tillbaka till. Där har man ju avskiljningar också men där finns det en vision från politiken att man då ska inte jobba med avskiljningar i ungdomsvården. Sen förekommer avskiljningar i vilket fall som helst men det är någonting som jag tänker skulle också vara fint om det kom från politiken i Sverige också för avskiljningar vet vi är inte bra. Det kan stoppa någonting i det akuta skedet med ett längre perspektiv så vet vi att det inte minskar exempelvis självskadebeteende eller annat våldsamt beteende. Och vad gäller det där andra som du sa, vad var det med våld? Vad var det?
Rent generellt, ibland tänker jag att ändå fysisk ingripande kommer att behövas. Du verkar ju vara inne på att det ska, ingen vill ju slå barn, liksom, så att säga. Men hur ska man återigen hitta balanspunkter? Finns det risk att de anställda helt enkelt inte har tillräckliga befogenheter, redskap eller kunskap för att, eller färdigheter?
Kunskap och färdigheter tror jag absolut skulle kunna bli bättre. Men det här med att aldrig ingripa, det är såklart att personalen alldeles oavsett om vi har avskiljningar eller särskilda befogenheter eller inte så kommer personal bli tvungen att ingripa. Exempelvis utifrån ett sånt exempel som Elisabeth gav med en flicka som självskadar. Då personalen måste kliva in och göra någonting. På samma sätt som personalen behöver kliva in om det är bråk mellan två ungdomar. Så de situationerna de kommer alltid, tänker jag, finnas i ungdomsvården i de här slutna miljöerna. Så det kommer man nog inte ifrån. Det man skulle då kunna tänka kring det är ju mer personalens kompetens att hantera de här situationerna som som också är en aspekt som jag kommer tillbaka till flera gånger. Jag och några kollegor publicerade en studie förra året just kring kompetensnivån hos, för personalen SIS och personalen på HVB-fältet. Och där ser vi att det är en relativt låg kompetens i den meningen att man har en kort utbildning eller enbart gymnasieutbildning till stor del. Och då ska man ju komma ihåg att det, som vi sa inledningsvis också, att det är en liten grupp ungdomar som hamnar på SIS. Det är de som behöver en extra form av stöd och hjälp på olika sätt, både utifrån sitt förövarbeteende men också utifrån den här offerpositionen, och många gånger så är de ju både offer och förövare. Och då skulle man ändå kunna tänka sig, eller jag tänker i varje fall, att de här ungdomarna då, som är inte särskilt många, de bör bemötas av de bästa formen liksom av kompetens. Jag säger inte att personalen på SIS är dålig, det är inte det som jag liksom pekar på, utan jag pekar på att utbildningsnivån i förhållande till uppdraget som de faktiskt ska göra, som vi har varit inne på här, det är ett av de svåraste jobben som finns, att navigera som personal på en sån här ungdomsavdelning. Det vet jag också, för jag har varit där. Mm. Då behöver man också ha kompetens i form av redskap. Hur talar jag med barn och ungdomar? Hur talar jag med en flicka som ligger under sängen och skär sig? Och så vidare, eller med en agiterad pojke.
Jag förstår vad du menar. Jag tror alla har den största respekt för de som ger sig in i det här. Hörrni, vi måste rulla på för att bli färdiga. Jag har några frågor till. En föreställning som ofta dyker upp, det är att, i alla fall som jag uppfattade, det är att SIS-hem skapades i ett ganska fridfullt 1900-tal, då det handlar om att ta hand om vad på den tiden kallades för värstingar. Idag har vi haft, Elisabeth återkommer till en samhällsutveckling då, där vi har mycket unga brottslingar i mycket grov brottslighet i gängsammanhang på ett sätt som vi inte haft i Sverige tidigare och inte har i särskilt många andra länder heller. Och att den här gruppen, visserligen liten, men ändå utgör enormt stora problem för SIS-behandling. De passar helt enkelt inte in där. Elisabeth, är det en riktig bild?
Nej, men det är precis så. Alltså, den lagstiftning som styr vår verksamhet och även lokaler och till delar kan man väl säga också, den kultur som har varit myndigheten, den harmonierar inte riktigt utifrån det vi ser idag. Mm. Men sen återigen, som vi inledde med att säga också, vi har väldigt stor spännvidd på vårt uppdrag. Och det gör ju att jag tycker inte riktigt vi har följt med samhällsutvecklingen vad det gäller utvecklingen för vård och behandling för flickor heller. Och där är det snarare just den enorma psykiska ohälsan som de flickorna bär med sig. Och hur vi då skulle behöva jobba mycket mer, återigen tillsammans med regionerna, för att klara det här uppdraget. Och insatser utifrån upplevd trauma. Mm. Och när det gäller pojkarnas kriminalitet, myndigheten har en lång liksom, tradition och historia att jobba med barn som har liksom, begått brott och har missbruksproblem. Men det här planerade, beräknade våldet, det utmanar oss, kan jag säga. Och då har vi en lagstiftning som hela tiden bygger på att vi misstanke, vi får inte jobba proaktivt, och det är det jag har lyft, eller vi har lyft till regeringen ett flertal gånger. Vi måste ha en mer proaktiv lagstiftning, och det håller vi på att få nu, och då kommer vi att klara det här uppdraget på ett helt annat sätt.
Exakt. Regeringen har ju tillsatt en utredning för att reformera den statliga barn- och ungdomsvården. Den ska vara färdig nästa år. En anledning till det är att man beskriver vad man kallar brister inom SIS. Sorry Elisabeth, men så skriver man. Peter, vad är det regeringen vill utreda och varför?
Ja, i direktiven man vill väl, det är väl tre saker eller flera saker är väl säkert man vill titta på. Men utslussningen vill man ju titta på, vilket man kan koppla till det här med vårdkedjan som vi har talat om. Sen vill man ju titta på i vilken utsträckning som man bedriver någon form av ändamåls- och effektiv vård. Det är det man på något vis har slagit ner på, att den inte är ändamålsenlig och effektiv. Och sen vill man väl också titta på då förekomsten av våld och tvång, att det inte ska, att det ska förekomma mindre våld på institutionerna och mindre tvång. Så har jag läst delar av direktiven i varje fall.
Vad tänker du om den här utredningen, Elisabeth?
Nej, men jag välkomnar ju den, och det gör vi i myndigheten helt och hållet. Därför att vi märker ju hur svårt vi har att klara det här uppdraget så som det ser ut idag och med de resurser och den lagstiftning vi har. Så att jag tycker det är oerhört positivt, och jag har träffat utredaren vid ett första samtal och kommer träffa framöver. Men det jag skulle vilja tillägga är att det är en väldigt bred utredning som spänner också utifrån hela hälso- och sjukvårdsuppdraget. Det spänner utifrån utifrån det här med kriminalitet och hur kan vi möta upp det. Så att när man läser det så ser jag också att mycket av det utvecklingsarbete, för vi har gjort ett kraftfullt utvecklingsarbete under de här åren, så mycket som det går när man fortfarande har en operativ verksamhet som man ska liksom bedriva, så omhändertar det väldigt stora av det vi faktiskt redan gör. Så att jag ser framför mig att det goda som vi så att säga har jobbat med och som vi ser, det vill säga gå emot en mer kvalitativ, mindre barngrupper, bibehållen personaltäthet, rätt lagstiftningsförutsättningar, rätt lokaler och hela de här delarna. Det är min tro att det kommer att omhändertas i den här utredningen, och det ser jag verkligen fram emot. Tänk att få vara med om att utveckla liksom, i Sverige modern, ändamålsenlig sluten tvångsvård. För det är klart att i de bästa världar skulle man kanske säga att vi inte skulle behöva låsa in barn. Men vi är ju inte där. Vi ser ju tyvärr en utveckling som går åt helt andra hållet. Och då måste vi göra det på absolut bästa sätt. Och vi måste ha bästa förutsättningar för att lösa in det uppdraget.
Sista frågan. Regeringen och SD, de vill ju införa särskilda ungdomsfängelser där barn som döms för grova brott ska hamna. Är det en bra idé, Elisabeth, att vissa då inte hamnar hos er utan hos kriminalvården?
Ja, det är ju som sagt en fråga som regering och riksdag får besluta. Men det jag vill lyfta är väl att, och det vi har lyft också i den utredningen, att det är oerhört viktigt att när kriminalvården tar över det här uppdraget så måste de också kunna bygga ut en fullgod grundskola, och det har inte kriminalvården idag. Jag har jobbat i kriminalvården i många, många år och vet att de har en väldigt bra vuxenutbildning, men de har inte grundskola. Och det ser väl vi som en farhåga i det här, att kriminalvården inte kommer klara av, med tanke på den enorma kapacitetsfråga som de sitter i.
Peter, ungdomsfängelser, är det en bra idé?
Nej, jag tror inte det kommer göra så stor skillnad om man tänker för myndigheten SIS. Där tänker jag att det stora bekymret är de ungdomarna som är placerade enligt LVU. Det är där många av utmaningarna ligger, för man tänker med rymningar och med våld och så vidare. Den lilla gruppen som verkställer inte LSU. Det man skulle kunna möjligtvis tänka blir bättre för den gruppen är programverksamheten, den här påverkansprogrammen som kriminalvården har en helt annan liksom verksamhet på något vis uppbyggt kring sin påverkansprogram i.
Okej. Hörrni, det får faktiskt bli slutord för idag, för nu hinner vi inte mer. Men stort tack Peter Andersson, lektor vid Stockholms universitet, för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och stort tack också förstås till Elisabeth Åbjörnsson Hollmark, GD på Statens institutionsstyrelse, för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Och tack så jättemycket förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hoppas verkligen ni tyckte det var intressant. Och som vanligt så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.